En podcast från Aftonbladet.
Hypers Tech Team har utvecklat en egen splitter ny bettingplattform. Navigeringen, 10 poäng. Bettbilden, 10 poäng. Och oddsen är hypade till max. Upplev vår Next Gen Sportsbook. Ladda ner Hyper-appen idag och känn skillnaden. 18 plus, spela ansvarsfullt. Regler och villkor på hyper.com.
Hejsan, hejsan. Det här är Hockeymorgon. Det är tisdag, det är svinkallt igen och studion är laddad med Johanna, Simon och Patrik tillbaka också. Välkommen tillbaka förresten.
Tack så mycket.
Ja, härligt att se dig här igen.
Samma.
Johanna, ja. Jag tänkte vi ska börja med dig ändå.
Ja, men gärna.
AIK har vunnit en match.
Otroligt. Det gör oss glada, eller hur?
Ja, absolut.
Ja. Nej, men det var väl på tiden. Det har gått tufft, minst sagt, i årets upplaga av SDHL. Så det var skönt att de fick inför ett kval nu då, som ändå, det vet vi att det kommer bli. Ja, veta hur det känns att vinna och bästa till spelet och allt vad det innebär.
LHC borta ändå, ja. Det är ju starkt att vinna den matchen med 2-1.
Ja, LHC är jättebra i år och AIK är ju en jättebra match. Det ser ändå ljust ut, men det kommer bli tufft i år. Så hoppas att de ändå kan plocka några poäng till för att förbereda sig ordentligt.
Ja, men du lovade ju också seger mot alltså, Djurgården.
Det här behöver vi gå tillbaka och kolla på, det finns ändå inspelat. Jag sa att jag hoppades på det. Det blev det ju tyvärr inte.
Jag får med att du lovade, men skitsamma. Det blev i alla fall seger mot LHC och sen då torsk mot Djurgården i derbyt. Hur väl tror du AIK röstade inför ett kval då?
Det är svårt att säga. AIK har ju, eller vi har ju kvalat 2 år i rad nu och klarat det, men det har ändå varit tajt liksom. Och lagen underifrån har ju i år, eller de här åren, bättre budget än AIK. Så att de rustar ju ordentligt för att ta klivet upp. Så att jag hoppas att det går bra. Nu ser det ju bättre ut. De har spelat ihop sig liksom ordentligt och bytt tränare under säsongen. Det har varit ganska, det har varit lite struligt, men jag hoppas att de löser det. Mm. Men det kommer bli tajt.
Patrik, du har varit ute och rest.
Ja,
vart
över pölen en sväng. Nej, men jag var över och kollade lite hockey. Var i Calgary och tittade på Calgary mot Columbus och Calgary mot Chicago.
Vad härligt. Någon speciell anledning att det just blev Calgary?
Min gode vän Oliver Chillington var tillbaka och spelade efter en lång frånvaro, så att då ville jag åka dit och vara där de första matcherna. Så att, det var kul att se. Han gjorde bra ifrån sig och ja, så det var härligt.
Ja, och det har vi pratat om här i Hockeymorgon, alltså anledningen till hans frånvaro och hans comeback. Vad tyckte han själv? Hur var det att vara tillbaka på is igen?
Nej, men han var taggad, exalterad. Han fick vara med på line-upen första matchen då. Så då såg jag att han stod och liksom, du vet, kunde inte sitta still eller kunde inte stå still. Han bara stod och gungade fram och tillbaka. Jag visste inte riktigt vad han skulle göra. Så att, jag tror att han var väldigt exalterad. Men det var kul att se. Han gjorde bra ifrån sig.
Vi snackade lite innan du och Patrik, kombinationen Calgary LA, den känns liksom.
Ja, det blev.
Var det några kontraster?
Nej, men det var. Jag hade tur nu. Jag såg nu vi var i LA några dagar efter lördagsmatchen där och då hade vi 25 grader och sol och idag så var det typ det största regn och vädret på 140 år, så att jag är glad att jag var där 2-3 dagar och sen lämnade, kom hem till den här fantastiska kylan istället.
Upplever du några skillnader på alltså inramning och den kanadensiska publiken mot den amerikanska?
Jag vet inte kanske om det är så stor skillnad på den kanadenska och amerikanska, men om man kollar NHL, SHL så är det ju en stor skillnad. Det är ju mer popcorn och korv och öldrickande och vågen ungefär liksom. Så att, men det båda har sin charm tycker jag.
Härligt. Vi ska snacka mer amerikansk och kanadensisk ishockey alldeles strax. Men först ska vi snacka svensk såklart. Vi har André Pettersson med oss, lagkapten i HV71. Ja, men välkommen tillbaka och god morgon André.
God morgon, tack så mycket.
Du, vi måste ju ändå fråga om den senaste matchen. 10-1 mot Oskarshamn i rivalmötet. När gjorde du senast 4 mål i en match?
Ja du, jag för mig att jag har gjort det någon gång. Jag sa det att det brukar bli något hattrick varje år, men 4 kan jag inte riktigt minnas på rak arm.
Är det så att du i själva verket absolut minst när du gjorde 4 mål senast, men att du försöker vara lite ödmjuk nu?
Nej, jag gör faktiskt inte det. Nej, jag gör inte det.
Du, hur viktigt är det att liksom kunna tvåla dit en, ja, men dels en antagonist men också en klubb i samma skikt som HV71 då dessvärre för er del ligger i? Hur stärker er som grupp?
Ja, det är klart det ger oss bra självförtroende, men i vårt läge där vi är nu så är det de tre poängen som är viktigast för oss. Vi blickar ju fortfarande uppåt. Så det, om vi hade vunnit med 1-0 eller 10-1 hade det inte spelat någon större roll egentligen.
Hur mentalt utmanande har det varit den här säsongen att liksom ligga på plats 13 i princip sedan september, men med ganska liksom kort mellanrum upp till säker mark? Att liksom lagen ovanför er tar poäng när ni tar poäng och att avståndet aldrig krymper. Hur jobbar man liksom som grupp för att ändå orka fortsätta förbättra det man behöver göra och vinna matcher?
Ja, men det håller oss på tårna då, ska jag säga. Det hade varit jobbigare att ha 15 poäng bakom. Nu ligger vi ändå på huggavstånd och vi vet ju att det, har vi 2-3 bra matcher med 3 poäng så är vi uppe. Det är ju det vi går efter.
Och vi pratade ju med Mattias Tedenby för någon månad sedan om att han menade på att HV71 skulle bli lurig i ett slutspel framöver. Det var väl lite luttrade supporter som tyckte att kanske koncentrerade på att undvika kval först och främst. Just den där liksom mentala aspekten, att känner ni att så här, det är slutspel som gäller, eller tycks man ibland kanske glömma bort att ni lämnar ju inte den här 13:e platsen?
Vi är väl i ett läge där vi tar en match i taget. Vi ska försöka ta så många poäng vi kan. Och vi blickar såklart uppåt. Vi har väl inte satt något slutmål här nu, men så många poäng som möjligt och en match i taget är väl målet.
Och vad blir din viktigaste uppgift som kapten här då för att få ihop laget och nå det här målet?
Min viktigaste uppgift är väl att hålla ihop gruppen, sammansvetsa så vi drar åt samma håll. Det är väl det som blir huvuduppgiften. Sen ska vi prestera på isen också. Jag var ju skadad länge. Känner väl att formen är ju inte riktigt 100 ännu, utan jag jobbar på det varje dag för att komma ifatt det jag missade där. Jag var ju borta nästan 2 månader.
Rätt bra ändå att göra 6 poäng då på lite sparkapital.
Ja, men det var mycket som slussade rätt på det. Det var bara att hålla klubban i isen så var pucken där helt plötsligt skrattade till och med åt mig själv mot slutet av matchen.
Kollar man annars senaste matchen så har det väl varit lite trögt med både mål och poänggörandet från både dig och laget. Vad ser du dig själv just nu rent formmässigt?
Ja, men uppåtgående trend. Vi bytte ju lite sätt att spela där för någon match, och då blir ju defensiven bättre. Blir det ju. Straffade väl vår offensiv lite, men ja, i slutet av säsongen här tror jag det kan, om vi kan få ihop allting så kan det ju bli bra. Och min egen form är väl, ja, jag jobbar på det som sagt. Hade vi 2 månader utan is och det tar ju ett tag innan man kommer in i det igen och får upp flåset ordentligt och hitta timing och hitta händerna som jag var tvungen att gräva upp.
Kollar man annars så finns det ju en del positiva saker kring HV. Ni är ju till exempel väldigt bra på hemmais. Sämre borta. 7 poäng tror jag ni har skramlat ihop. Vad behöver ni göra för att liksom höja den aspekten i slutet av säsongen?
Ja, det är inte jättebra med 7 poäng på bortais. Jag tror det är mycket mentalt. Man måste liksom släppa hemma eller borta. Det är publiken, det är den enda skillnaden egentligen. Annars är det inte mycket. Man får väl försöka koppla bort det på något sätt och fokusera på insidan liksom, att det är 60 minuter hockey.
Ja, men jag tänkte, du som är kapten har väl liksom en roll i laget som också har en del dialog liksom kring ja, men hur tränaruppställningen ser ut och man kanske har ett spelarråd och sådär. Ser du någon stor skillnad på liksom hur spelet såg ut med Thomas Montén jämfört med Johan Lindbom, och vad blev, för ni ändå liksom spelat bättre och tagit fler poäng, vad var den största skillnaden tycker du från när tränarbytet gjordes?
Det är ju länge sedan nu. Men vi bytte ju lite spelsystem, gjorde vi ju. Spelar lite rakare, lite tajtare i mittzon. Det är så pass länge sedan nu så jag har nästan glömt av vad vi gjorde för förändringar, men vi gjorde en del, förenklade en del saker vad jag kan minnas.
Jag tror jag läste i lokaltidningen att Johan Lindbom sa att ni tränar ungefär 70-80% försvarsspel. Stämmer det?
Ja, nu senaste tiden har vi väl gjort det i alla fall. Det har varit mycket, mycket positioneringar och var man ska befinna sig på isen. Och det är ju rätt grundläggande.
Hur förbereder man sig så här inför sista breaket, låt säga innan sluttampen på säsongen? Jag ser en liten ballong där bak med en femma. Har det varit kalas hemma eller hur förbereder sig gubben?
Ja, den är gammal men faktiskt. Den hänger kvar där. Men vi har haft 2 dagar ledigt här nu. Sen ska vi köra på här i veckan. Jag tror att, hoppas jag. Det är väl att förbereda oss fysiskt inför de sista 12-13 matcherna.
Och vad skulle du säga tala för att HV71 spelar i SHL nästa säsong?
Jag tror att kan vi få ihop hela bilden här med både försvarsspelet och mittzon och anfallszon. Vi har på pappa av ett bra lag. Jag tror att det måste släppa lite. Jag hoppas det gjorde det efter 10-1, den mentala biten. Att få spelare i laget att slappna av och spela ut hela registret. Känns lite som tillbakahållet stundtals.
Och om det skulle sluta så pass illa att ni ändå får möta Oskarshamn och ni har ju 4-0 nu i den matchserien och kommer från en 10-1-seger. Det misstänker jag väl ändå är väl någonting som skulle kunna tala för er favör om det nu blir ett negativt kval just mot Oskarshamn.
Ja, det gör det väl kanske. Nu blickar jag aldrig framåt så utan jag tar en match i taget. Men om det skulle bli så är det ju bästa 7 matcher och bästa lag vinner.
Gott så. Stort tack André för att du var med oss och kör hårt i framtiden med ditt HV71.
Amen. Tack ska ni ha.
Ha det bra.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det var André Pettersson D som alltså petade in 6 poäng på lite sparlåga då. Jag har varit borta ett tag, men alltså så här, vad har vi säga om Oskarshamn då? Alltså så här, får man vara så utcheckade i en sån match? Även om det ser ut som det gör i en tabell. Finns det inte lite alltså heder och ära i det här, eller?
Jo, nej men ibland så, tyvärr ibland händer så. Det där kan hända nog alla lag. Någon gång åker man på sån här plump och det är aldrig kul och speciellt i den sitsen som de är mot just HV71 också. Det är inte kul alltså.
Det är väl också lite det serieupplägget vi har. Att de kan ju tanka nu egentligen, så det är väl klart det är inte bra för självförtroendet, men de kan ju liksom gå lite på sparlåga ett bra tag och börja ladda först i mars. För de är ju klara för kval. De har varit sedan i september.
Ja, nej, jag tycker det skickar dåliga signaler inte minst. Och sen så kanske man vill liksom i en sån match träna på att spela mot ett lag som man antagligen kommer
att möta. Ja, men det var det jag tänkte på. Exakt, sannolikheten talar ju för att det blir HV.
De kanske gjorde det, men det gick åt helvete. Ja. Alltså de bara, nu ska vi verkligen liksom täppa till försvaret här. Men vi får se. Men sen så som Petron säger, det är ju en helt ny matchserie med nya förutsättningar när pucken släpps. Mm.
Nu ser jag att vi har en ny gäst och inte vem som helst heller. Jag säger god natt får man väl nästan säga till Per Bjurman i New York. Hur är läget där borta och är du en nattuggla?
Ja, jag är tvungen att vara det med den här arbetsuppgiften, så att det är mitt på dagen för mig.
Du, hur skulle du säga att läget är borta i New York? Dels med dig själv men också hockeymässigt.
Ja, jag mår alldeles utmärkt och det beror delvis på hockeyn. Det har ju varit lite uppehåll nu med de flesta lag har haft så kallad bye week och så var det All-Star-uppehåll. Och nu då ikväll, måndagskvällen, så startar vi om. Och efter All-Star-breaket, det är alltid då det börjar på riktigt. Liksom. Det är en riktig vattendelare i NHL-schemat. Först är det väldigt seg serielunk i januari, men när vi har kommit förbi det här så börjar liksom upploppet. Det är nu det liksom avgörs.
Vad tycker du om hela det här upplägget kring All-Star-helgen och allt vad det innebär? Är det bra underhållning? Behövs den? Eller hur resonerar du kring det?
Alltså det, ja, det, för det mesta är det ju inte mycket att se på för, liksom för vanliga hockeyfans. Men det har tydligen sitt värde då för de allra yngsta fansen. För barn och så tycker det är väldigt kul att komma nära stjärnorna och få en relation till dem. Och NHL tjänar mycket pengar på det. Det är väl framförallt det handlar om som vanligt.
Mm. Ja, det känner man igen såklart. Mm. Jag tänker på Rangers då, Bjurman. Vann ju uppstarten här mot Colorado. Vad är det för status på klassiska Rangers den här säsongen?
Ja, jag tycker att det var en liten skräll. Ja. För innan uppehållet här så har de haft några veckor när de har varit riktigt risiga faktiskt. Det ser ut som den här starten. De var väldigt bra i oktober, november. Men sen att tappa i slagkraft. Så jag trodde att de var på väg ut för. Men den här matchen idag när de var utvilade. Det var en stor positiv överraskning. Att de inte bara slog Colorado utan de var riktigt bra. Och blev bättre och bättre ju längre matchen led. Det var ett litet statement tror jag bestämt.
Till och med det. Jag tänker på också en snackis. Det var ju Bostons David Pastrnak som gick ut i media och pikade Toronto och sa kul att de fick vinna något. Hur har det tagits emot?
Jag tror att det var ju rätt mycket med glimten i ögat så jag tror att de kan ta det. Det finns ju rivalitet mellan Boston och Toronto sedan nästan ett sekel. Så att, det har sagt värre saker än så skulle jag vilja påstå.
Ja, det har det garanterat. Vad säger vi om Per Bjurman i New York? Det är ju en kollega ändå.
Ja. Du har ju drömjobbet, det vill jag ju bara få sagt. Hur många år är du har bevakat NHL från New York nu och hur många matcher ser du liksom live varje säsong?
Ja, det är faktiskt 19 år nu. Jag kom hit efter den stora lockouten då. Eller, jag trodde bara skulle vara här ett år. Det första NHL jag gjorde det var presskonferensen när de ställde in den säsongen. Och det kändes ju inte som så bra timing. Men sen kom Henke Lundqvist på den hösten då därpå när de började om igen. Och sen dess har jag på med det här. Och hur många matcher jag ser live på en säsong. Det är de flesta här i New York-området. Och sen en väldig massa i slutspelet. Så ja, 60-70... 80 live-matcher per säsong blir det väl.
Mm. Ja, det låter som ett jobb som jag också hade kunnat tänka mig kanske efter hockeymorgon.
Ja, och det är också 60-70 matcher är väl ungefär vad Henrik Lundqvist stod och nu har Per Bjurman varit i New York längre än Henrik Lundqvist så det är en bedrift bara det.
Ja, jag tror också 1000 matcher faktiskt.
Ja, det är otroligt.
Men du som ändå är New York-bo och på tal om Henke, jag tror många svenskar har varit där och kikat kanske någon gång men för de som inte har varit där, går det liksom att beskriva hur stor Henke var ändå i New York?
Ja, och är fortfarande skulle jag säga. För han har ju gått i pension, men han syns ju nästan lika mycket nu i tv och reklam och allting. Nej, alltså han är mycket större än vad hockey är här. Som hockey är ju egentligen den fjärde största sporten här med marginal efter baseball, amerikansk fotboll och basket. Men han bröt liksom igenom den där barriären och blev stjärna även utanför hockeyn. Liksom. Han är en riktig New York-ikon idag. Det syntes ju inte minst då för 2 år sedan när de hissade tröjan där. Det var ju faktiskt en sanslös upplevelse. Det var ren Henke-hysteri här.
Till något helt annat. Och det är ju att ligan har utökats på senare år med lag från Vegas som är framgångsrika. Vi har Seattle. Kommissionären Gary Bettman har väl också öppnat upp för fler lag. Eventuellt städer som Cincinnati, Atlanta, Quebec och sådär kan vara på väg in. Behövs det fler lag i NHL och en större spridning?
Nej, det gör det inte. Det börjar redan bli lite urvattnat. Alltså, det finns inte så mycket kvalitet så att det motiverar 32 lag. Men återigen, det är pengar. Vegas betalade $500 miljoner i medlemsavgift. Seattle 650. Nästa kommer att betala $1 miljard. Och de pengarna går rakt ner i ägarnas fickor. Så att de funderar inte så mycket på det med kvalitet. Utan de funderar på de förtjänster de får. Där. Och det är då inkomster som inte räknas mot det här avtalet. Så de måste dela det med spelarna. Utan det går rakt ner i fickorna på dem. Så att absolut inom några år kommer vi ha fler lag. Det är jag övertygad om.
Så det här är liksom bara strikt business då? Det finns liksom ingen finns det liksom ingen så här charmig anledning att ja, men den här staden har en historik och de här borde vi få in utan det är bara cashen ska in.
Ja, det är bara business. Om det fanns en sån faktor då skulle man flytta vissa lag till bättre marknader. Jag menar, de har hållit fast i Arizona fast det är sånt haveri hela tiden. De kunde flytta till Quebec istället, men nej, det är bara business. Det är det verkligen.
Finns det någon stad i USA eller Kanada som, alltså, om man tar bort den ekonomiska premissen, som du ändå tycker så här, det här hade ändå passat som en hockeystad?
Det är framförallt kanadensiska städer då, och allra helst Quebec City, som ju hade ett lag som sen var Colorado Avalanche för att de gick för mycket förlust. De har ju längtat efter ett lag sedan dess, har en ny fin arena, och jag skulle passa fantastiskt med ett lag där, men det anses vara en för liten marknad, så det ser inte så ljust ut för deras del, även om de expanderar ännu mer.
Och vi har också noterat att det troligtvis då med OS och World Cup då för NHL-spelarna. Vad är din känsla kring det, och hur har reaktionen varit i Amerika kring det beskedet?
Ja, det är väldigt positivt, alltså, att vi äntligen får internationella turneringar värda namnet. Det har inte varit något sedan World Cup 2016 och inte ett OS på 10 år med NHL-spelare, så att det är väldigt positiva reaktioner, och framförallt bland spelarna själva. Det är de som har drivit det här. De vill verkligen spela best on best med sina nationslag. Så är det definitivt.
Mm, och på tal om det så rapporteras det också om den här 4-nationsturneringen med USA, Kanada, Sverige och Finland. Är det så att NHL börjar släppa lite på tyglarna här nu?
Det är liksom förhandlingar med spelarna och med spelarfacket. Och spelarfacket har drivit det här väldigt hårt, fått ge efter på andra punkter då, men har fått igenom det här. Och det är ju inte riktigt samma sak som World Cup då, i och med att det bara är 4 lag. Men med den här problemen med Ryssland så går det inte att göra en vanlig World Cup just nu. Då skulle inte Finland och Sverige vara med förmodligen. Och det är bättre än ingenting. Så jag tycker det ska bli kul. Även om det var synd att från början hette det att matcherna mellan Sverige och Finland skulle spelas i Stockholm och Tammerfors. Men det blev tydligen för svårt logistiskt att få ihop det. Så att det blir i Boston eller Montreal. Men i alla fall, det blir de bästa mot de bästa.
När kommer turneringen att spelas?
I februari, om ett år. Om precis ett år så håller vi på att ladda upp för den som bäst.
Finns det några fler frågor? Jag vet inte om du har någon liksom insyn i det, men som spelarfacket och ligan går isär kring och som det förhandlas liksom ändå ganska intensivt om utöver just att ha internationella turneringar att spela?
Nej, det är mest ekonomiska frågor och rätt komplicerade saker om sån här, hur mycket spelarna ska ligga ute med för att kompensera saker. De har ett sånt utjämningssystem. Och spelarna måste ge upp en del av sin lön för att det ska kunna jämnas ut. Och det är ett ständigt tjafsande om det här. Och det är ganska svårt att förstå alla detaljer. Mm.
Din poddkollega Jonathan Ekeliv har ju genast gjort en lista då på vilka spelare som man skulle vilja se. Då pratar vi väl om svenska landslaget, om jag tänker. Vi tänker att vi drar 5 år här, så får Bjurman och övriga studion reagera. Se om du också ser grafiken där borta i New York. Ja, en helt okej okay, yes. Första 5 här. Ja. Svensk hockey står stark.
Ja, den kan man sätta den här 5 på isen så har man goda chanser att vinna vilken match som helst, känns som.
Vi ska läsa upp också för de som kanske bara lyssnar. Då är alltså första 5 Ullmark i mål då, och Karlsson och Hedman på backparet. Nylander, Elias Pettersson och Forsberg. Det är 5 nummer 1. Som nog, ja, man hade inte gjort bort sig i alla fall.
Nej, kittlar.
Det gör. 5-2 då, vad har vi att erbjuda där? Ja, då har vi Dahlin och Lindholm på backen. Kempe, Sebanejad och Bratt. Det känns ju också som en rätt spelglad formation.
Ja, det är inte så dåligt. 2 av första 5 och Ullmark får stå kvar även 5-2.
Ska vi ta 5-3 då? Jag vet inte hur många 5 har gjort, men det är ju kul att bara se. Ja. Ekholm och Forsling är backar. Lucas Raymond, Eriksson Ek och William Karlsson. Det är en liten favorit till mig. 3-5 bara, det är ju kanske den målfarligaste ändå.
Ja, men jag tycker oavsett så 3D-kedje så är den riktigt stabil NHL-mått. Joel Eriksson Ek och William Karlsson, Ekholm, väldigt rutinerade grabbar som har varit med länge. Så bra ut.
Hade vi någon 5 till eller?
Ja.
Aha, han har kört en 4, såklart. Brodin Andersson är backar, Elias Lindholm, Backlund och Leo Karlsson. Så att, ja, det är inget dåligt landslag Sverige skulle kunna ställa då, bara baserat på NHL-spelare.
Nej, och ändå så, det vi möter är ju, har vi väl ännu bättre lagare på sig. Det är Finland som kanske inte matchar lika bra, men alltså, USA och Kanada, de har ju 4 första kedjor. Så att det är bra lag, men det är, i konkurrensen så är de ändå 3, ska jag säga.
Okej. Extra spelare har vi också, ska vi nämna. Viktor Arvidsson, Jesper Fast, Jakob Markström och Filip Gustafsson. Bjurman, vad säger du om laget där? Saknar vi någon?
Ja, alltså det är ju ett hård konkurrens. Framförallt på backsidan finns det nästan lika många till som skulle kunna vara med. Hedman och Karlsson känns fortfarande som första back på, det håller jag med om. Men en sån som Adam Larsson i Seattle är väldigt bra. Jonas Brodin, fantastiskt bra. Så där finns det verkligen alternativ för Sam Hallam. Kedjorna, ja, de skulle väl ungefär se likadana, men vi kan ju få med Gabriel Andersson också. Han verkar ju vara på väg tillbaka, så de flesta tror att han kommer att spela med Colorado i slutspelet, och i så fall så kanske han är redo för den här turneringen också. I så fall tycker jag han ska in.
Hur långt tror du att ett sånt här Tre Kronor skulle stå sig i en turnering mot den bästa versionen av USA och Kanada?
Ja, men rätt så bra. Jag tror att de där två första kedjorna är fruktansvärt giftiga, och vi har definitivt lika bra backar som de andra, det tycker jag. Alltså det blir ju mycket dagsform och så, men chansen har de absolut. Jag tycker till exempel vi har mycket bättre backar än Finland. Det lilla problem för Finland är att det kommer bara vara med NHL-spelare här då. Det är ett rent NHL-evenemang, och de har inte så jättemycket backar här. Så att vi har klar fördel mot dem.
Och på målvaktssidan, hur står Sverige så där, tycker du?
Ja, om de kommer upp i sin fulla potential så ser det bra ut. Det har väl varit kanske lite si och så den här säsongen med alla tre. Men Ullmark är ju regerande Vezina Trophy-vinnare, så han, i fjol var han ju bäst i världen. Så det ser ändå lovande ut.
Jag misstänker att det är ett evigt gnabbande och tjafsande om vilken nation av USA och Kanada som är bäst. Känslan är väl lite att USA att börja närma sig Kanada här. Kanada historiskt sett har ju alltid varit storebror. Delar du den uppfattningen?
Absolut. Det här kommande turneringarna kommer vara USAs bästa chans att komma åt dem. Det vill säga att Kanada har ju mycket mer bredd. De skulle kunna ställa upp med 4 slagkraftiga lag. Men inget av dem skulle vara helt givet att slå USAs bästa lag. De har definitivt bättre målvakter i USA, till exempel.
Mm. Ja, jag är enig. USA har ju liksom senaste åren kommit fram, de har fått fram så otroligt många talanger, och det är väl liksom främst där som de här kommande åren, jag tror att USA, precis som Bjurman, kommer utmana Kanada ordentligt.
Vi pratade lite med Lidström om skillnaden mellan liksom svensk och amerikansk och kanadensisk hockey, att USA och Kanada har sånt urval, alltså redan från ungdomshockeyn och sådär, och kan selektera och toppa tidigt, och Sverige går på bredd och liksom elitsatsa senare. Tror du att det liksom spelar in någonting utöver liksom talang och sådär i stora turneringar nu, vad man har för mentalitet kring att tävla? Fast från två olika håll, kan det liksom vara avgörande om man har två lika bra lag på pappret?
Ja, jag vet inte. Jag tror att de här killarna som har kommit så här långt och kommit hit av svenskarna då, de har rätt sorts mentalitet liksom, och det är väl det som gör intryck på en, att alla är så fruktansvärda, har sån fruktansvärd tävlingsinstinkt och vill vinna, och de påminner mer om, särskilt de unga som kommer upp nu, de påminner om kanadensare liksom, i just det. I att de hatar så mycket att förlora, så det inte går att prata med dem efteråt. Och att de känns som de har fått det i sig från början.
Till sist då, Bjurman, med din nästan 20 år långa erfarenhet av hockeyn i New York. Många svenskar åker ju över, vill se en match. Är det värt att se bort ibland från ståhejet kring Rangers? Ska man åka och se Islanders eller Devils? Och var ska man gå någonstans inför en match för att få liksom den här genuina hockeyupplevelsen också?
Det är absolut värt att åka till Long Island och Newark också. Om inte annat så är det billigare och få biljett där, och nog så god stämning faktiskt. Och vad man ska gå, alltså jobbar ju jämt, så jag springer inte så mycket på barerna där, men runt Madison Square Garden då inför matcher så finns det rätt mycket barer som det verkar vara bra tryck på, vad jag kan bedöma utifrån.
Mm, härligt, tack för resetipsen. Jag tror de uppskattas. Det är många som vill åka över nämligen. Och tack för att du var med oss. Nu får du väl gå och lägga dig, hoppas jag.
Ja, jag har lite texter till att skriva. Men tack så mycket för att jag fick vara med. Vad roligt.
Ja, du är varmt välkommen att gästa framöver. Ska vi snacka ännu mer NHL med dig, Per. Stort tack och en fortsatt trevlig natt.
Tack detsamma.
Så gott.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Per Bjurman, alltså nästan 20 år i New York, var det mångårig medarbetare på Sportbladet.
Ja.
Mm, och en av liksom ikonerna får man ändå säga.
Ja. Så är det. Jag har bara träffat honom liksom, i verkligheten två gånger.
Han kommer aldrig hem.
Två sommarfester. Men vi är med i en fantasyliga NHL som vi gnabbas lite i. Men det är den relation vi har. Men han är ju liksom en levande legendar. Så att,
vinner han den fantasyligan eller?
Nej, han börjar bli bättre, men han han
snyggt. Han, ja, nu kommer han till,
han är tillbaka.
Exakt. Jag tänkte att du svarar med att säga.
Han börjar bli bättre. Och i år leder han faktiskt, så att
han var det rädd att du bara stått i ett svar.
På riva studion här. Ja. Det är för övrigt, om ni hör massa ljud också, någon som håller på och river saker utanför. Det är det som är ljudet. Vi ska ta oss till lördagens SHL. Det var övriga matcher då förutom HV:s slakt av Oskarshamn, får man väl ändå säga att det var något liknande då. Färjestad som pulveriserade stackars Modo borta med 6-0. Modo börjar kännas lite som ett lag som är på väg nedåt i lite fel timingmässigt också på något sätt.
Ja, och jag ska inte hämta hem något där, men jag var ju tidigare redan i höstas med att det brukar vara så för nykomlingar. De brukar öppna pikt och glatt och så. Sen har de har ju typ en allsvensk trupp, så att man faller tillbaka är inga konstigheter. De är sämst i ligan nu sista 20 matcherna.
Mm. Och sjunde raka hemmaförlusten, ja, vilket är alarmerande.
Men just det, att de har legat, de har ju varit och känt på, alltså, jag kan tänka mig, de har ju som de byggt upp någon form av hopp i, fan, det kanske blir slutspel i åren. Och så nu börjar det dala och jag ser det som oundvikligt att HV kommer springa om det faktiskt. Med tanke på hur illa det ser ut.
Ja, verkligen. Tapp också 15 mål i målskillnad. Alltså det är också,
ja, exakt. Ja, det kan ju också bli avgörande i slutändan.
Absolut. Nej,
man är 40 matcher in och man tycker att nu ska ändå saker och ting kunna ligga i ryggmärgen lite, att spelet sitter på plats, men
snarare tvärtom.
Ja, nedåtgående trend, så att det kan bli tufft för dem här sista matcherna kanske.
Men jag misstänker att de flesta moditer tar med sig något annat då. Det var ju hyllningen och tröjhissningen kring Marcus Näslund. Mm. På tal om gamla NHL-favoriter, det var ju definitivt Näslund. Hur högt håller vi honom i historiken?
Ja, han har ju hamnat lite i skymundan av Peter Forsberg. Men alltså det han uträttade och presterade i Vancouver är ju otroligt. Och jag hade honom, han var en liten favorit för mig när jag var ung, sprang runt med Marcus Näslund mössan när jag var liten. Så att jag har alltid hållit honom extremt högt och gör det fortfarande. Det är väl just efter karriären har väl liksom inte blivit så mycket. Han var sportchef där i Modo ett tag och sen så känns som att han, till skillnad från Foppa, har ju en annan medial liksom, han syns inte så mycket Näslund och sådär, vilket är förståeligt kanske, men jag tycker han är lite bortglömd, därför är det fint att de hyllar honom på det sättet. Bilden vi såg där precis nu med Foppa, Näslund och Sundström, lite orent att de har tryckt in rundblad mellan dem.
Jag fattar inte, jag bara, varför står han?
Var det någon, Patrik, du han spela mot eller med?
Ja, jag spelade 09-10 där, mötte både Foppa och Näslund. Men Näslund är likt så att det var en stor idol, men lite i det tysta kanske. Jag tror inte han fick tillräckligt mycket cred här hemma kanske, på den breda fronten. Men i NHL var han ju otroligt uppskattad.
Ingen tröjhissning ska vi notera. Vad sa vi? Förtjänstvepa. Ja,
förtjänstvepa, exakt.
Det var ett nytt ord man fick läsa så här tidigt på morgonen.
Ja, det är ändå fint att de hyllar sina gamla hjältar, tycker jag. Och det är han uträtt för kanske inte jättemycket i Modo, men han är ju liksom en ambassadör för Övik och Modo-hockey. Även fast som sagt, han har stått i Foppas skugga i alla tider.
Sen tror jag att han är en del i, gör ganska mycket affärer och sånt runt omkring i staden och hjälper till att bygga och växa Örnsköldsvik. Så att, han är nog uppskattad där uppe.
Vad tycker du om honom i Tre Kronor då, om du har någon uppfattning?
Ja, men det var ju också, det var ju så många otroliga stjärnor som kanske var mer utåt sett så, medan han kanske inte fick lika mycket beröm, men skulle nog ha mer än, om inte lika mycket som alla andra.
Vi lämnar Övik, tar oss till Göteborg, Frölunda, som fortsätter att vara ett av seriens absolut formstarkaste gäng. Avgör väl i första perioden här med 3-0 på en kvart mot Luleå. Ja, Frölunda nämns allt mer nu, just för att de också har liksom prickat in lite så här slutspelsform. Ja, men i en rätt bra timing med 12-13 matcher kvar.
Ja, de har väl varit lite av ligans bästa lag egentligen sen årsskiftet. Alltså det...
Den beryktade Alpresan.
De var i Davos, ja. Det har väl inte gått någon om inte, eller på att säga. Men, men då, Frölunda är ju jäkligt jobbigt lag att möta när liksom trummar igång på alla fyra kedjor. Alltså, har de ju lite spets i Malte Strömvall som trycker dit puckarna och... Alltså, Friberg är ju bra som helst. Lasse Johansson i mål, han spelar otroligt mycket, men han kanske ändå inte får erkänna att han förtjänar. Han är ju match in, match ut, så gör han ju liksom matcha under räddningar och räddar dem många gånger ibland. Men jag tycker att de ser otroligt bra ut. Faktiskt otäckt bra ut.
Ja, nej, men de har ju nästan hela truppen har ju en otrolig rutin också. Och nu börjar det närma sig där det verkligen gäller, och det känns som att de verkligen steppar upp. Jag kollade för övrigt matchen mot Luleå, och det var lite, man ser lite på slutet, det var lite slutspelskänslor med lite grinigt motstånd, så det var kul att titta på. Det blev en ganska jämn match ändå, men Frölunda var otroligt starka.
Ja, och Luleå då, Patrik Olausson tillbaka, men har Luleå någonting i ett slutspel att göra som du ser på saken?
Absolut ett slutspelslag. Får vi se lite, vi har väl en deadline som kommer upp här snart. Det brukar alltid finnas resurser där uppe i norr, så att, får vi se om de hittar någonting att förstärka laget med, men självklart ett lag som ska vara slutspel i min bok.
Jag tycker även Brodecki har ändå hittat en bra plats där och börjat prestera så som ändå han kan, alltså till sin fulla kapacitet, så det är glädjande för dem, även om det inte är en direkt ersättare för Mario Kempe. Så, ja. Men vi sa det också, att Luleå har vässat sin prestation ett par snäpp också just sett i slutspel när de möter Leksand där uppe, att de är ett så jävla grinigt lag. Och samma sak med Frölunda, kanske inte lika griniga, men de vet exakt hur de ska spela just när matcherna blir så pass, alltså det adderar någonting just vad som ligger i potten liksom, på något sätt.
Ja, nej, men och sen så det Luleås styrka är väl att de är så, många säger att de spelar tråkigt och det är defensivt så, men det finns ju en otrolig styrka i det, men sen måste du göra mål framåt också. Det är väl, menar, deras grundspel sitter väldigt starkt och defensiven är väldigt trygg, men måste göra fler mål, och det är väl där de vill addera kanske.
De gör för lite i 5-5, för lite mål framåt, och powerplay funkar inte riktigt heller.
Men om de kan plocka fram den här ilskan de hade mot Leksand, hur långt kan de gå i ett slutspel? Går de att räkna bort helt, eller vad tycker du?
De har ju för tunt lag, det är ändå som du säger. Niklas Olausson och Adam Bräck i all ära, de har ju kommit in och gjort jättebra, men det är ju liksom, det är ändå breddspelare de har plockat in, och de har ju, till skillnad mot de lagen framför dem, så har de har ju för lite spets. De har väl gått runt sista veckorna här på typ 1-2 centrar i och med att Johan Tyrvinen var skadad. Men Luleå är ett sånt där lag, i sina bästa stunder så de åker slå Växjö med 1-0 förra veckan, och så de kan störa alla lag, men de är ju lite för...
Men på sikt kanske svårare då.
De är lite för ojämna. De liksom åker och besegrar Växjö, sen kommer de hem och förlorar med 2-1 mot Örebro. Så de har inte jämnheten riktigt, och de har väl inte heller varken bredd eller spets för att utmana kvartsfinal, men inte mycket längre.
Du, det var slutspelsgrinigt både på planen och i presskonferensrummet mellan Växjö och Timrå. Timrås Oliver Johansson sågade Växjös sätt att spela. Det är tråkigt, vilket alla verkar tycka och tänka. Jag vet inte om det är så jäkla tråkigt. De vinner ju och tar sina 3 poäng. Är det tråkigt verkligen?
Alltså, det är väl lite förlorad mentalitet av Oliver och gå ut och tycka att Växjö spelar tråkigt. Och det är väl det bästa, liksom, det bästa kvitton man kan få.
Ja, men... Så här, vad är det folk tycker är tråkigt?
Nej, men det är det enda man kan säga om Växjö när de är bra både framåt och bakåt. Liksom. Det är lite i brist på liksom, konstruktiv kritik, för att de är alltså, bra både defensivt och offensivt.
Ja, jag tror det han syftar på är att de vid tillfällen kan stänga igen mittzon helt och hållet, och då kanske det uppfattas som att de backar bak. Men egentligen så är det en del i deras spelsystem att kunna vända pucken och sen gå vidare. Men jag tror väl att det är där han tycker att det kanske är lite tråkigt.
De är ganska bra på att kväva sina motståndare. Exakt. Men kollar du, alltså, jag tror bara Färjestad som gjort fler mål. Jag tror till och med, i och med att Färjestad kvällsmatchen mot Modo, hade de inte gjort 6 där, så tror jag Växjö hade gjort mest mål i ligan, så det är ett målglatt lag.
Ja, det finns ingen brist där.
Men det är väl just det där som säger att de ja, kväver mot sådana lite.
Exakt, och det är ju ett sätt för dem att bygga sin offensiv ifrån. De kan kväva mittzon, men sen är de väldigt snabba på att vända spelet och bli jättefarliga framåt, så att det kan nog vara ganska svårt som motståndare att försöka sicka sig igenom det där. Men
hade man, ni som har spelat på hög nivå, hade man en uppfattning ibland kring att vissa lag var tråkiga att möta, och vad var det som gjorde dem tråkiga? Var det just för att de inte bjöd på så mycket ytor? För kontexten blir ju så här, vad ska de göra då? Ska de bjuda, ska de öppna upp mittzonen då och bli roliga, eller vad är det vi pratar om här?
Nej, men det är ju svårt, och liksom, det blir svårare att spela mot sånt lag som är väldigt puckförande och liksom kontrollerar spelet över hela banan på det sättet. Så det är väl mer kanske frustrerande, och det i sin tur gör det liksom tråkigt på något sätt. Men det är så bra lag måste spela på något sätt.
Ja, alltså jag spelade ju i Luleå och alla tyckte att det var svintråkigt att möta oss, men jag tyckte det var svinkul för att vi kunde vända pucken och gjorde det snabbt och passade mig väldigt bra. Men jag tyckte inte att det var ett tråkigt sätt att spela, utan det var ett ganska smart sätt att spela. Men ja, det är väl alla lag har ju någorlunda olika spelsystem, men säger över ligan överlag så är det ju att folk ska åka så mycket som möjligt och åka på allting, och vissa lag kanske har förstått att man kan göra lite annorlunda och ändå vara framgångsrika.
Och jag nämnde också grinigheten på presskonferensen. Ante Karlsson tyckte ju att det var lite filmningar i Växjölägret, varpå då Jörgen Jönsson svarade med att frågasätta Ante Karlssons attityd. Det här älskar man ju.
Jönsson, han känns som liksom förskolläraren som
det känns inte som han brusar upp så ofta.
Nej, han känns väldigt sådär. Kan trycka till Ante lite grann. Ante är lite mer eldig och lite mer på instinkt. Men så Ante Karlsson, jag tycker han är uppskattad inslag i SL, för att han pratar ofta med känslorna utåt och ganska grinig mellanåt, och det tycker jag är härligt. Sen det där är väl vad det är liksom.
Ja, nej, men det, jag tycker det där, som sagt, det är roligt med de här presskonferenserna. När det är två headcoach som inte riktigt tycker samma sak eller så vidare och ska gå igenom matchen, så jag tycker det kan bli ofta spännande diskussioner och lite små sköna pikar och påhopp här och där, så att det bygger ju känslor, antar jag.
Ja, det är uppfriskande. Ofta blir det bara att man avhandlar en ganska liksom så mediatränat, om man säger så, men det är kul när det händer någonting. Lite ny Mats Valtin, Ante Karlsson i SHL, känns det som.
Annars känns ju, alltså just med liksom simuleringar och filmningar, att hockeyn ofta har varit rätt befriad från det, men upplevde ni också att det har liksom börjat smyga sig in lite? Ser man direkt så här, att det där är filmning?
Jag vet, det är svårt.
Ja.
Det är klart, det är en väldigt tydlig filmning, då är det svårt att säga någonting annat. Men det går fort där ute. Man reagerar olika. Ibland kan det bli att man kanske blir rädd och slänger bak i huvudet. Och det är kanske, ser man det på bild så kanske inte ser så snyggt ut. Men det kanske är en helt mänsklig reaktion, jag vet inte. Men det är klart att hockeyn tidigare har varit bra på att inte ha så mycket filmningar. Men det är klart att det har blivit en del snack här senaste säsongerna om både, jag vet inte, Kinnimin har väl haft en 10-12 stycken känns som har blivit snackisar. Men det blir väl också vad man vill prata om. Hoppningsvis så blir det inte så mycket framöver.
Nej, men jag tror inte det där var filmning heller, om jag ska vara ärlig. Nej, så att, nej, jag tror inte det.
Klassiska pikar mot det mest framgångsrika laget, helt enkelt.
Ja, så är det.
Losersnack, sa du.
Ja,
bra sagt.
Losersnack, ja. Absolut.
Det... Hitta ett sätt att vinna istället.
Exakt.
Mm. Ja. Nej, men jag tycker det. Jag tycker härligt att han säger, Oliver, men det är lite det förlorar mentalitet.
Ja, men just att de också har gjort näst flest mål. Det är ju en sak om man har taska siffror på offensiva och ändå har så många poäng. Men det har de ju inte.
Nej.
Så att jag är team Växjö där, helt enkelt. Mm. Linköping-Rögle ska vi ta såklart också 2-1 där till Rögle som fortsätter att göra lite mål senaste matcherna men tar lite poäng här nu. Det är ju alltså 8 matcher i följd utan att göra mer än 2 mål i en match. Mm. Vi får gå tillbaka till 11 januari när vi gjorde 5 mot Timrå. Men här lyckas man ju faktiskt vinna. Och Peter Kvartsa gör ju en kalasräddning här i slutet och räddar ju den segern. LOC då, börjar bli lite problem här nu och inte bara på plan utan även på läktarhåll.
Ja, exakt, de verkar ha lite konflikt med sina supportrar där och ja, det verkar som att de också inte har toppat formen lagom till slutspel. De har gått väldigt starkt hela hösten och börjar nu tappa greppet om topp 6 ändå, och det hjälper väl då inte att man, de spelar väl inför helt tysta läktare om jag inte...
Ja, men precis, det var ju en publikprotest då som Linköping grupperingarna White Lions och mina favoriter Tifo Linkopia genomförde då 60 tysta minuter i protest riktad mot säkerhetspersonalen i arenan och avstängningar som har drabbat ett antal ledande supporterfigurer, och då tycker de här grupperna att det är orimliga avstängningar då. Så att det stormar väl lite grann. Nu har det väl också rapporterats om att det har rökts lite fredspipa, men
väldigt sällan man ser det här, och det är väl liksom framförallt att det är en hel match där de väljer att vara tysta, och så här, det är svårt att liksom på något sätt peka på vad som är rätt och fel här, och alltså, jag kan tycka supportrar de får tycka sitt, och det är liksom, jag ska inte gå och säga vad de ska göra och inte göra. Det som är väl lite anmärkningsvärt här är väl tidpunkten för press, eller det här utskicket då på Twitter. Det är alltså när första perioden är slut. Så skickar de ut där. Det känns som att det var lite på något sätt som att de inte riktigt har tänkt igenom själva protesten, utan det här är något som har sytts ihop på en kvart eller något, och så sen så bestämmer man sig lite för snabbt, eller lite på något sätt inte riktigt har tänkt igenom exakt allt vad man ska göra. För jag tycker att om du ska ha en protest så måste det finnas lite tydligheter i, alltså de är tydliga med vad man protesterar mot, men just så här att det är bara tyst när matchen börjar och sen så kommer en pressskick efter en period. Det blir, jag kan tänka mig, alla som står på läktaren i Linköping, vad fan är det som händer? Det känns som att de hade kunnat göra snyggare, även fast jag inte riktigt vill gå emot varför att de protesterar. Vill de protestera så gör det, men var lite tydligare.
Ja, men jag håller med. Det blir ju, de säger ju för sig också att det kommer att drabba Linköping sportsligt. Men jag vet inte, liksom, de beskriver inte heller att de har tagit andra åtgärder innan. Att det här skulle då vara liksom det sista åtgärden som man gör för att man inte känner att någonting är ett resultat. Det är lite det också, att det kommer liksom lika abrupt, eller lite för abrupt helt enkelt. Så jag vet inte. Men,
ja, det känns lite stressat.
Ja,
lite för mycket testosteronfyllt beslut kanske. Och jag menar 60 minuter under en hel match. Det är
väldigt ovanligt.
Ja, det är nog första gången som jag... någonting sånt här händer, i alla fall vad jag minns.
Och kanske det som fick det att tippa över att Rögle också vinner.
Det blev en liten våtfilt över hela tillställningen, kan jag tänka mig. Att det är en lördagsmatch och så går folk dit och tänker nu blir det lite fest där, och sen är det tvärtyst, ingen vet riktigt varför, och sen så kommer ett litet luddigt utskick från från grupperna där. Ja, svårt att liksom
säga. Ja, och även klubbdirektören då, Carl-Johan Stålhammar, uttryckte besvikelse i korren över den här protesten, men han har också meddelat att det som sagt har haft möten och att det tycks ha varit ett positivt möte. Så alltså det verkar inte kanske vara en långvarig konflikt.
Nej, vi hoppas väl att det går att lösa och att de på något sätt kanske kompromissa lite båda två. Vi behöver en levande supportkultur. Det är det som gör hockeyn, eller idrotten överlag. Idrott utan supportrar är ganska tråkigt. Så jag förstår ju deras tanke med att nu tystar vi ner och visar. Alltså, jag förstår protesten, men det är väldigt ovanligt att du är tyst så länge.
Så är det. Vi har sökt Stålhammar, ska vi säga, men utan framgång. Men vi följer upp såklart vad som händer framöver då. Linköping, som annars har en fin publiktrend också. Som de
har fått lite drag.
Ja, de har ju fått det. Så att det kom lite otajmat kanske då.
Ja.
Vi tar Skellefteås seger också mot Malmö. En svängig match där lagen turades om i ledning. Skellefteå avgjorde i övertid. Malmö då med lite positivare trend om vi ser till bottenstriden.
Ja, Händemark har ju varit jättebra på slutet. Det är viktigt för dem att när de har haft lite skador att han kliver fram, får en pinne mot Skellefteå som var i normala fall, och hade inte Adam Värn stått på skallen, så vinner Skellefteå det där med 3-4-5 puckar. Så ja, det är väl en pinne de ändå ska vara nöjda med i det här läget, tycker jag. Men Malmö är inne i positivt, absolut.
Här har vi tabellen. Har vi några allmänna tankar och reaktioner kring hur tabelläget ser ut nu efter 40-41 spelade omgångar?
Ja, men tajt i toppen och i botten, och det är väl som André var inne på att det är väl egentligen bara poängen som räknas, och för Malmös del så är väl varje poäng viktig, och även för lagen under, men jag tror att det kommer bli så här jämnt liksom hela vägen in i mål. Bara Oskarshamn som ja, liksom är avhängda. Och Leksand och Linköping har väl tacklat av lite. Och, så där verkar det vara lite formsvaka även i Leksand som vi inte har pratat så mycket om kanske. De gick ju otroligt bra precis innan och efter jul.
Det känns som att vi börjar ha en klar fyra ändå. Jag tror att de där lag som är topp fyra nu kommer sluta där. Växjö lär väl vinna serien. Sen tror jag att det finns sjok där 5-7-58 om Luleå kan blanda sig i, som gör upp på topp 6. Och sen så något av de där lagen lär sticka säkert och landa hyfsat mjukt ändå. Men det blir ett race. Det kommer bli ett jäkla race i botten där mellan HV, Modo, Malmö och något lag till där.
Vi har morgonens sista gäst med oss. Det är Björn Wettergren. Jag hoppas i alla fall. Nu har vi varit i bilden mörk här. Där, men härligt. Björn Wettergren från Situationsrummet. God morgon. Välkommen till Hockeymorgon. Hur är läget?
Det är bra. Hej.
Jag ska nämna också att du är ju domarchef. Jag misstänker att du har att göra. Det är mycket åsikter naturligtvis kring domare. Jag är ju personligen alltid lite på domarnas sida, för jag är ju själv fotbollsdomare. Va? Och jag påstår att det är väldigt många som inte kan reglerna. Det är de man dömer efter. Men beskriv först innan vi går in på de här specifika situationerna, Björn, men lite kortfattat vad ditt arbete går ut på.
Mitt arbete. Ja, men jag är ju domarchef i Hockeyallsvenskan, och det går väl ut på att försöka hålla ordning på de allsvenska domarna helt enkelt. Och det är allt från uppföljning under säsong, coachning under match, scouting för framtida domare, och sen är det mycket samverkan såklart med både SHL och Svenska Hockeyförbundet och annat. Det är ju, domarverksamheten är ju lite större än det som syns bara på match så att säga.
Och många situationer är det ju att granska. Den som kanske är mest aktuell kring då senast i tiden då är Östersund-Djurgården, där Djurgården trodde att man hade gjort 2-2, och det trodde väl kanske de flesta, men det dömdes bort. Om du tar oss igenom just det beslutet som ändå har blivit väldigt liksom omskrivet, vad i den situationen är det som ni ser gör att det ska dömas bort?
Till att börja med kan man säga att situationen som sådan var ganska enkel för oss. Det som blir fel är ju kommunikationen till Djurgården från domarna, där det blir väldigt otydligt vad som har hänt. Så jag förstår, jag vill börja där, jag förstår att, att det finns en frustration eller att det fanns en frustration kring vad som hände. Det var väldigt otydligt. Men rent bedömningsmässigt, det som händer är att vi har en Djurgårdsspelare, Brodin, som skymmer målvakten. Och det får man göra, men han gör det inne i målområdet. Och det får man inte göra. Man får vara i målområdet tillfälligt. Man får skymma i målområdet om man gör det tillfälligt. Till exempel att man passerar framför målvakten när skottet går. Däremot får man inte ta position och så att säga uppehålla sig i målområdet. Gör man det och på så sätt stör målvakten så kommer det bli underkänt. Och det var det som hände.
Hur, när en sån här situation händer, hur från er sida går ni igenom liksom efter matchen? Pratar man med domarna direkt? Pratar man med lagen? Eller hur ser tidsuppfattningen ut efter matchen när det händer såna här saker?
Jag pratade med Mattias, domaren, redan i pausen eftersom att jag blev så förvånad över intervjun med Gradin där. Och fick väl klart ungefär vad det hade gått snett. Sen har vi följt upp det efteråt också såklart. Själva bedömningen har vi inte följt upp så mycket. Den har vi ju tittat igenom och bollat den med andra regelkunniga eftersom att det blev en så stor grej. Och landat i att ja, men den är vi trygga med. Däremot så när Mattias åker över till Djurgården och ska förklara vad som har hänt så förklarande lite stil med att ja, i min värld kanske det där ska vara mål egentligen, men nu är ju reglerna som de är och då måste jag ta bort det. Och det är klart att lägger man upp det på det sättet så lämnar man ju rätt öppet för tolkning liksom. Och det blir ju inte bra. Där har vi haft en dialog om hur man kan vara tydligare och skapa en bättre förståelse.
Och regelboken ändras ju lite titt som tätt. Är det här möjligtvis en regel som bör ses över?
Det vet jag inte. Den här regeln har funnits jättelänge. Du har aldrig fått stå in i målområdet och skymma målvakten. Sen om det är en bra eller dålig regel, det kan man väl diskutera. Det finns massvis med regler som jag skulle vilja ändra på om jag fick. Men det får jag inte, utan jag fokuserar på...
Vilken skulle du ändra på? Du får carte blanche här och ändra på lite
grejer. Ja, nej, men alltså det finns väl mycket. Jag till exempel tycker att slagsmålsregeln är för strikt. Jag tycker att det är bättre på andra sidan Atlanten där man har lite mer möjlighet att balansera matchen utan att det går över styr såklart. Det finns andra saker också som jag skulle vilja ändra på. Men nu har vi de regler vi har och de ska vi följa. Och sen så får vi försöka lägga våra personliga värderingar åt sidan.
Men och domarna har ju väldigt liksom bra förutsättningar nu att ta bedömning med hjälp av situationsrummet. Men vilket beslut är det som... Eller vem får ta det slutgiltiga beslutet som sagt om man går isär i sin uppfattning om vad som har hänt på isen?
Ja, det är alltid domarna som dömer. Så det är de som tar beslutet. Jag skulle kunna tänka mig att enda gången man liksom helt lämnar över åt situationsrummet, det är väl om vi pratar om rent svartvita bedömningar. Liksom. Var tiden ute? Var pucken över linjen eller inte? Och så är bilderna lite dåliga. Men i situationsrummet har man ju bättre möjligheter kanske att zooma och få en klarare bild. Så där kan man ju lita på dem fullt ut. Så att säga. De kan ju klockan. Liksom. Men däremot om det handlar om bedömning, hur mycket är man på målvakten, hur mycket stör man målvakten och så vidare. Det måste domarna i matchen avgöra. Det situationsrummet däremot hjälper till med, det är ju att försöka hålla en röd linje i det där. För de ser ju alla mål som görs i Hockeyallsvenskan över hela säsongen. Och de tittar ju på alla mål. Även om det är ett helt solklart mål så tittar de ju på det. Och domarna får inte släppa pucken förrän de har fått grönt ljus från situationsrummet. Så att det rummet kan göra när man har en bedömning, det är ju att hjälpa domarna att ja, men vi har haft liknande situationer 5-6 gånger den här säsongen och då har det blivit ej mål eller då har det blivit mål och då blir det kanske lättare för domarna att ta beslut. Men i slutändan är det domarna som dömer matchen.
Hur jobbar ni, jag tänker också lite på med fotbollens VAR och sen då hockeyn med situationsrummen, att jag kan uppleva lite ibland att i ens domarskap, när man vet att man har bilder att liksom ta till hands, att man tappar lite den här spontaniteten i att döma. Att det är liksom min bedömning som domare som ska gälla först och främst, men att man kanske drar sig för att ta ett beslut och hellre blir korrigerad med videobilder än tvärtom, att man tar ett snabbt och rakt beslut och sen blir man liksom tillbaka korrigerad av att bilderna då visa någonting annat. Är det en utmaning för domarna, tycker du?
Ja, det är klart att det är annorlunda att döma nu mot när en annan höll på för 15 år sedan. Alltså idag kommer du inte undan med någonting. Allting är mycket mer påkopplat idag. Och det är väl både på gott och ont, såklart. Men vi strävar ju alltid efter att det ska bli rätt. Och jag tror att frågar du domare generellt så vill man ju ha så mycket videobedömning man kan få. För att det finns ju inget värre än att stå där och ha tagit ett felaktigt domslut som blir matchavgörande. Det är ju hemskt. Kan man då rätta till det så vill man ju det. Sen är ju den andra aspekten av det är ju hur ska hockeyn vara som produkt eller som upplevelse om du går och tittar på hockey. Hur mycket videobedömningar står du ut med liksom, när du sitter på läktaren och så vidare. Det där är ju en balansgång såklart. För det kan ju bli för långa bedömningar, det kan bli för många bedömningar. Och det tar ju också ner trovärdigheten. Så det är en balansgång, helt klart.
Coachar domare spelar ibland på isen om det är liksom så här en regel som inte har jättestor betydelse för spelet, typ som så dubbelblockering och då att det blir en delay in the game, att man kan liksom, om målvakten inte verkar ha koll på den regeln, kan en domare då släppa det och säga så här att ja, men vet du vad, om du gör så här igen då kommer det bli utvisning, bara för att liksom också hjälpa till att så här, göra reglerna mera välkända, eller är det liksom alltid så här, det är utvisning, det finns ingenting att diskutera?
Det är nog lite olika, skulle jag säga. Vissa grejer är ju alltid utvisning. Skjuter du pucken över glaset så kommer du bli utvisad. Blir du inte det, då har ju domarna missat det. Det är i så fall den förklaringen. Sen finns det ju såklart andra saker som är mer bedömningsbara. Alltså det kan ju vara flygande byten till exempel, där man tänjer på avståndet och så vidare. Och det är klart att om man har duktiga linjedomare som har en bra dialog med båset och får dem att förstå att nu är ni på väg att det blir för långa byten här, och man liksom kan få laget att skärpa till sig, så är det bättre än att gå in och ta en utvisning helt utan förvarning. Så att det är väl lite olika, och som du säger, det här med blockering är väl också en sån, att det kan finnas en gråzon där man som domare kan välja hur mycket påverkar det här egentligen matchen. Men vi pratar mycket om det, att det, just att det finns två kategorier av utvisningar. Det ena är ju de här bedömningarna. När ska vi ta en roughing till exempel efter en målvaktsblockering? Är det första gången i matchen för en liten knuff? Eller ska man liksom hellre prata med domarna eller med spelarna och få dem att förstå hur vi vill ha matchen? Och sen finns det andra typer av utvisningar, rent tekniska utvisningar. Och de kan vi inte släppa på. Till exempel puck över glaset, eller om jag fångar pucken i luften och åker iväg med den. Och så här, det är liksom, där finns det inte så mycket prutmån, om man säger så. Mm.
Mycket intressant att prata med dig, Björn. Uppskattat att du var med oss, och en fortsatt trevlig god morgon.
Ja, men tack själva. Ha det gott.
Tack.
Hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Alltid intressant att höra domare, chefer och så vidare. Alla borde testa att döma för övrigt.
Är du fotbollsdomare på riktigt?
Ja, visst.
Du är fullt av hemlighet.
Ensam också.
Svag känns det också som att du är.
Nej, det är rätt bra faktiskt.
Men det den ifrån?
Vilken nivå snackar vi nu?
Jag har dömt mycket på typ division 4, 5, 6 nivå. Men dömer väl mest P17, 18, 19 elitnivå. Det är enklare nämligen.
Morgondagens talanger. Blir formad av dig.
Ja, men så är det. Men det är klart att det är en utmaning att vara själv, kan jag säga. Och det är det även som hockeydomare skulle jag faktiskt vilja testa någon gång. Jag är inte så bra på rören dock.
Men, vi kan inte, men alltså jag vill se, kan inte du bara visa hur du liksom ger ett kort på Selin här nu?
Ja, men jag, alltså hur, du, det här är det viktigaste. Det absolut viktigaste när man ger ett kort, det är att det är så lite beröring som möjligt på kortet så att kortet exponeras. Så gärna att man liksom nästan håller det med naglar. Och sen länge.
Man liksom
och ingen sån här trött att man visar så, utan det ska vara liksom hela vägen.
Stirrar du blicken rätt in i ögonen på honom liksom och...
Nu blir ostskiva, säger jag bara.
Känns som att du också är förra av dialog.
Ja, bra surr har jag. Mm. Och sen underlättar det ju såklart att man blir igenkänd också. Alltså genom att man jobbar som alltså fotbollsjournalist. Så får man lite med sig från början.
Men jag hade en polare som dömde fotboll för. Han drog sig allt för röda kort för att vara en som gör matchrapport.
Då kanske han inte ska döma då. Ja, precis. Då måste man skriva en rapportering om det är grovt. Ja.
Var du, drog du också för röda eller?
Jag har visat folk, ja. Absolut. Det händer. Så är det.
Vem är den bästa spelaren du har dömt då?
Bra fråga.
Zlatan?
Nej, på den nivån har jag inte varit. Det vet jag faktiskt inte vilka som har. Men jag har dömt några riktigt bra ungdomar i AIK, Djurgården och BP. Säkerligen någon av dem har ju garanterat gått vidare. Så att, någon av dem säkert.
Vi tar en vända på isen sen också. Kan du
det kan ju bli ett roligt inslag tror jag framöver. Jag och du, vi kanske ska döma en match.
Det tycker jag, det hade ju varit.
Och så mickar vi upp oss två.
Ja, herregud. Ja, men det tycker jag.
Jag tar en sparing direkt. Ja. Bara för att få göra det.
Eller abuse.
Eller abuse. Jag får en abuse innan pucken ens är släppt. Då vet man att det är dåligt. Vi ska avsluta lite kort med Hockeyallsvenskan. Och Björklöven som ändå har dippat rejält. Mm. Visar nu allvar med 5-1 hemma mot Brynäs.
Mm. Men vi är ett sånt där lag också som de kan ju slå alla. Men de kan ju också förlora. Och förlora mot Östersund... Västervik.
Ja, vilket de har gjort också.
Mm. Exakt. Opålitliga. Otroligt opålitliga. Men jag tror det är inget lag som direkt känner att Björklöven vill möta ett slutspel. Det är ett lag som inger lite respekt. Men de är lite för svajiga för att det ska kännas som att de är en riktig utmanare till Brynäs.
Mm, men känslan är att de har fallit på målsnöret liksom nu ett, ja, 4 säsonger i rad åtminstone, ja. Där. Att de hade ju egentligen närmast chans när säsongen blev inställd under pandemin. Men hur håller du det här årets upplaga av Björklöven liksom för en uppgång? Kommer det liksom räcka jämfört med tidigare år?
Ja, jag vet inte om jag har rätt man att svara på det, men...
svara nu!
Ja. Vet jag att Per Kente kommer dra något SU-rockarmer här, ta in något till innan deadline stänger. Sen vet jag, alltså, de har ett par bra gubbar som kommer ju, som har varit med för Weigel, Rahimi, Alexander Wiklund är ju skitbra, så har de ju liksom Kirke och gänget. Men får de ihop alla bitar kan de absolut utmana, men jag tror som sagt att de är lite för ojämna för att gå hela vägen.
Vad tror ni om Svedberg i målet? Han gjorde en otroligt bra match med några riktigt liksom spektakulära räddningar. Kommer han utmana första spaden nu, Waterlinen, eller blir det...
Det tror jag nog. Det är nog en skön känsla att kunna gå in med fler alternativ på målvaktssidan. Men vem vet, ta in Svedberg kanske blir det stora genidraget.
Vi måste också ta upp Södertäljes då, Marcus Eriksson, ja. Eller kanske snarare Vita Hästens Marcus Eriksson. Han blev hyllad av båda klubbarna efter att ha tagit rekordet då. 411 poäng är det nya rekordet. Ja. Sedan Hockeyallsvenskan bildades 2005 och petade ner Henrik Björklund, BIK-ikonen, till en andra plats. Det här har ju varit ett av säsongens bästa nyförvärv.
Ja, absolut. Och att han fortsätter gå från Vita Hästen och ny klubb och pendla, va? Han sa han, ja. Här med oss, ja. Och fortsätter att leverera.
Och släpper han halvvägs efter bortamatchen.
Men, men det är otroligt imponerande och stort grattis.
Ja, verkligen.
Och lite revival ändå för stor Stockholms hockeyn.
Ja.
Med tanke på tabelläget Djurgården, SSK, AIK som ändå skuggar Brynäs. Det tycker jag är lite coolt som stockholmare. Och nya segrar blev det också både för AIK som bröt Moras imponerande svit på 9 raka hemmasegrar. Mm. Trots att det saknas ju en drös spelare. Och nu var ju också Norman beordrad att vila. Så Andreas Bosson kom in från Forshaga i Hockeyettan och gjorde en bra match. Mm. Och så Djurgården då, som tar Tingsryd. Så att Jag skulle nog säga att något av de här tre lagen, det kommer bli bogeyteamet tror jag. Och kommer att få möta Brynäs tror jag i en final.
Mm, ja, jag håller med. De
räknar bort Löven här.
Ja, du gjorde det bara kallt. Nej, men absolut. Och alla lag har ju verkligen visat att de kan hitta sätt att vinna utan sina liksom, bästa spelare på pappret. Och plockat upp, Djurgården också plockat upp en målvakt från Hockeyettan. Och det är jäkligt kul att de får komma in och liksom visa att de kan spela på en nivå högre. Så att... ja, det kittlar lite för alla oss som gillar Stockholmshockeyn.
Ja, och sen blir det otroligt spännande att se här vad som händer innan deadline. Vad som finns där ute och vilka sportchefer som lyckas landa någonting riktigt bra. Men som djurgårdare så tycker jag att det ser bra ut.
Som AIK-are också.
Vill du se en förstärkning till Djurgården?
Ja, nej men man gjorde en otrolig insamling här. Jag vet inte hur många miljoner, 2 miljoner närmare i alla fall på bara någon vecka. Så att, förhoppningsvis så kan man väl hitta en stark spets, kanske till och med 2 forwards skulle jag vilja se. Men en back och en forward med bra internationell nivå hade ju varit kanon.
Mm. Jag surrar mycket om att det är tunt på marknaden för att det känns som det. Men har du någon spelare så här på rak arm som du bara, det här vill jag rekommendera till alla Sveriges sportchefer?
Nu satte du mig på plats.
Ja, jag fattar det. Men jag kan inte heller nämna på någon.
Mina sources här. Men förhoppningsvis så är det väl någon sportchef som lyckas trolla fram något riktigt bra som kan bli avgörande här i slutet av säsongen.
Och avslutningsvis, onsdags omgång gäller, det är ju en match som sticker ut och det är ju Brynäs-Djurgården naturligtvis som kommer sätta lite ton där för slutskedet av Hockeyallsvenskan.
Ja, nu när vi är så djupt in i säsongen så tror jag ändå att nu börjar det också bli lite revirpinkande tror jag inför det som kommer skall. Så jag tror det kan bli lite småhett faktiskt på isen och även på läktaren förhoppningsvis. Så det är en match man ser fram emot. Brynäs säkert lite uppjagad efter 1-5 mot Löven.
Ja. Ja, kanske börjar bli lite orolig ändå. Vi får se vad sportchef Alsen också, om han kan tänka sig att agera här nu. Är det 15 februari som det stänger?
Ja, tror jag. Ja, det stämmer. Mm. Nästa vecka.
Så är det. Mera hockey blir det då. Och mera hockey blir såklart i det här programmet Hockey imorgon, som vi tackar för att ni har tittat och lyssnat på. Tillbaka på fredag.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.